En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och man ska väl också komma ihåg då att det finns ju ett antal bilder här, målningar så som ska föreviga den här övergången. Och där får man det framstå som att soldaterna vandrar liksom i täta kolonner så här i fyrkantsformation över isen, och så var det absolut inte, utan man har ju en väldigt liksom en strategi här att försöka fördela ut soldaterna. Och det här var ju också ett problem, precis som du säger, ett problem att hantera eftersom man också mötte fientlig trupp på andra sidan. Så å ena sidan måste du gå i väldigt spridd formation över isen för att isen inte ska brista, men sen i ett väldigt känsligt läge måste man samtidigt formera sig igen för att då kunna göra liksom framstötar mot den här fienden.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Ja, det här är Peter Bennesved.
Idag egentligen ett paketerbjudande faktiskt. Man skulle kunna säga två krig i ett. Vi ska prata om Carl X Gustavs danska krig. Det första danska kriget som ju håller sig från sommaren, juni 57, 1657 till februari 1658, avrundas med den stora freden i Roskilde som är så framgångsrik för Sverige. Och sen det andra danska kriget som utspelar sig i stort sett från sommaren 58 fram till maj 1660. Och där är ju faktiskt Carl X har dött redan i februari 1660. Men vi har ju en grundinställning här, Peter, till de här två
konflikterna. Du har jag i alla fall. Vi får se om jag köper in mig på det.
Okej. Och den är ju att det mest intressanta och betydelsefulla då, även om det i historieskrivning kanske har låtit på ett lite annat sätt, så är det egentligen det första kriget som är mest intressant, som ju handlar om hur Karl X så att säga knäcker Danmark och intar Frederiksodde, en ny fästning, tar sig över Bält och tvingar danskarna till en väldigt, får man ju säga då, en förnedrande fred, det måste man nog uttrycka det på det sättet. Och sen, till skillnad då från det andra kriget som ju ofta lyfts fram, nämligen med den här klassiska stormningen av Köpenhamn i februari 1659, som har gjort stor sak av, och särskilt i kanske den lite mer nationalistiska och romantiska danska historieskrivningen, hur man liksom försvarar den här huvudstaden, och till och med studenterna går ut och slåss på vallarna. Och den uppfattar vi egentligen som mindre intressant och viktig.
Ja, jag tycker också det. Jag ska säga någonting som jag funderar på, det är varför det egentligen är två krig. Egentligen det enda som säger att det ska vara att man ska bör betrakta det ur någon slags historisk perspektiv som två krig, det är ju för att man har ett fredstraktat däremellan. Mm. Alltså då skilde freden egentligen. Och som då officiellt gör att man har en kort fredsperiod. Mm. Men det är ju inte så att Karl X betraktade det där som avslutat på något vis, utan man kan ju, egentligen borde man ju betrakta det som en helhet kanske.
Ja, och där vi är inne på, tycker jag, en intressant sak just det där att vi ofta hänger upp oss väldigt mycket på det där med att när börjar och slutar krigen, att det är den där freden. Men är det verkligen på det sättet egentligen? När slutar ett krig och att kriget fortsätter, det andra danska kriget, att det fortsätter, en viktig faktor är att Karl X Gustav har här plötsligt en relativt stor armé med den tidens mått mätt, som han inte vet han ska underhålla och försörja. Den ska plötsligt nu då försörjas på svenskt territorium. Kan han nyttja den till något mer värdefullt? Han har så att säga ett politiskt mål som inte är uppfyllt. Ja, då sätter han in den på Själland igen. Och det där är ju spännande just att när börjar och slutar egentligen ett krig, och att det är sådana relativa övergångar mellan de här olika tillstånden, att man ofta fixerar sig, som du säger, vid de här traktaterna och frederna.
Men ska vi gå från början bara? För det är många intressanta analyser, ja, som jag också vill. Jag vill fortsätta prata om, för jag tycker att det här är superspännande det du säger om att de måste göra av soldaterna någonstans. Ja. Att det blir nästan som en slags strukturell faktor som ligger under. Att man måste fortsätta bedriva krig. Man kan inte, alltså, fredsperiod är dåligt, bara av rent ekonomiskt praktiska skäl. Så tycker vi kan återkomma till det där. Men vi kanske ska liksom bränna av bakgrunden och vad det är som händer egentligen. Och det är ju den här episoden då, som är den här väldigt kända tåget över Bält. Du nämnde Bält i och för sig.
Klassiker.
Men det är ju det vi ska avhandla nu, som jag har som mytomspunnen position i svensk och dansk historia också, får man väl säga.
Ja, alltså Karl X bedriver ju en utrikespolitik där han har idéer med riktning då, europeiska idéer. Och han bedriver ju krig i Polen faktiskt vid sommaren 1657. Och gjort ett försök att bland annat stå och bara inta Warszawa. Och Sverige också formellt i krig med Ryssland. Och det här går inte särskilt bra. Och när han möts eller får information om att danskarna har förklarat krig och inlett ju krigshandlingar både på svenskt territorium, södra delen av Sverige, Halland och Jämtland, men också mot de svenska och tyska provinserna i Bremen bland annat, så blir han ganska lättad ju faktiskt. Därför att han kan skjuta ut sig från den här kriget i Polen som börjar bli allt mera svårt att hantera, att nå någon framgång i egentligen. Och så genomför han ju ett väldigt, får man väl säga, kan man uttrycka sig så smart egentligen, operativt grepp här. Han gör en Torstenssonare, Peter. Vad betyder det? Ja, det betyder ju att han anfaller nu då Danmark bakvägen söderifrån. Han för den här armén han har i Polen västerut och sen norrut och överraskar danskarna. För danskarna tror nämligen att han ska åka hem till Sverige. De ligger med flottan ute i Östersjön vid Bornholm och lurpassar på Karl X för att genskjuta honom. Men plötsligt så dyker han upp med en svensk armé. Inte så stor, men en svensk armé söder om Danmark och börjar rensa då de här svenska tyska provinserna i Bremen bland annat då, från danska trupper.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Man kan väl säga någonting om det här, varför han blir lättad. Jag tycker det finns skäl att diskutera det lite grann. Det är ju så att det pågår ju under lång tid en konflikt mellan Sverige och Danmark och vem som ska ha kontroll över inloppet till Östersjön egentligen. Vem ska ha kontroll över handeln där, för det ligger stora pengar i det här också. Och Torstenssons krig är ju också det är ju Axel Oxenstierna som i princip beställer det som en del av detta. Så det är en slags långtgående liksom revanschism mellan de här två länderna som nu får nå sin kulmen egentligen med den danska krigsförklaringen. Så det är inte bara att han plötsligt, alltså även det polska kriget var ju givetvis förödande, och det kan man väl säga också att det polska kriget, det svenska kungens agerande är ju i Polen är ju känt som en av de svåraste perioderna i hela Polens historia faktiskt, och det pratar man ju inte så där jättemycket om. Det är ju tog ju flera hundra år för dem att återhämta sig, och en del i det faktum att Ryssland kunde växa till sig under den här perioden. Så att det finns mycket att diskutera där, men skälet att han så att säga hoppa på det, eller man har ju egentligen väntat på, man har ju förberett sig innan, man bara sitter och väntar på en dansk krigsförklaring egentligen. Och det är också så att man har ingått i en slags, visst är det någon slags traktat, någon slags alliansbestämmelse med Nederländerna och Storbritannien, minns inte vilka, kommer du ihåg det? Men de får ju i alla fall inte vara, de får i alla fall inte anfalla Danmark, för då får de Nederländerna emot sig, så de måste bli anfallna av Danmark. Så det är ju de blir väldigt lättare när den här krigsförklaringen kommer.
Ja, och jag tycker att man kan klargöra en sak där, att det här Torstenssons och Axel Oxenstiernas krig, det är ju det som utmynnar så småningom i Brömsebrofreden 1645, en sån här klassisk fred. Det är ju Sverige får då bland Halland på 30 år och Jämtland och Härjedalen. Det tycker jag kan vara spännande att veta här, Gotland och Ösel. Och precis som du säger, att Fredrik den tredje, den danske kungen, han väntar ju bara på en revanschmöjlighet här. Så att det kommer ju inte som någon överraskning. Och så skulle jag vilja lägga till en sak, att de här tullarna som man drar in i Öresund bland annat, men på andra platser också, det är inga små pengar. Utan det är ju delar av statsbudgetar. Det är stora belopp, så att det här har väldigt stor betydelse. Och så tycker jag man kan lägga till en sak till, och det är att de här stormakterna nu, sjömakterna, det är ju Holland som du säger, den holländska republiken som har en stor flotta, stora handelsintressen. Och sen då Storbritannien som vid den här tiden är på riktigt allvar på väg upp som en maritim stormakt. De har ju ett stort intresse av att det här balanseras, för de vill ju ha tillgång till att kunna segla in i Östersjön och profitera på den här ryska handeln och de här handelsvägarna. De vill ju inte att vare sig Danmark eller Sverige blir för starka. Så i deras intresse ligger ju precis som du skissar här, att det här balanseras. Och det tror jag att vi skulle kunna konstatera här redan nu, att det är de här två makterna sen egentligen som avgör den här konflikten. Precis som att det har vi återkommit hela tiden när vi sysslar med nordisk utrikespolitik och militärhistoria. Att ofta är det stormakterna, eller nästan alltid stormakterna, som i slutändan avgör. Men här finns det ju så att Karl X, som du säger, han tar ju nu möjligheten här att genomföra sin plan. Och han leker hela tiden med den här tanken nu framöver här. Diskuterar bland annat i sina diskussioner med britterna då, med Cromwell i Storbritannien, att kanske utplåna Danmark som stat. Det är ju orealistiskt naturligtvis mot bakgrund av det jag sa alldeles nyss med stormakternas vilja här. Men det finns med här, och det tycker jag är intressant, att Karl X har ganska stora visioner om svensk utrikespolitik och expansion.
Jag vet inte, Fredrik den tredje här i Danmark är ju också en intressant karaktär. Alltså, de har ju ett valrike på ett sätt, där man väljer sin kung i princip, och det betyder också att adeln har väldigt stor makt. Så att jag vet inte om det finns något intressant att säga om honom här, vad hans motiv egentligen är. Ja, dels är det ju revanschism från hans del, men de vill ju ha kontroll över Öresund, och sen så jag vet inte riktigt vad kan man säga om Fredrik III:s motiv egentligen?
Ja, man skulle kunna säga så här, att Sverige och Danmark är ju två kungariken som skiljer sig åt på några väsentliga punkter. Den ena är ju att Sverige är ju en konstitutionell monarki, vi har inte ett envälde. I Danmark har vi inte heller envälde. Det som är märkligt och som är ett av resultatet av det som vi kommer att prata om det här, ett av de stora resultaten och konsekvenserna av kriget med Sverige och den här enormt dåliga freden för Danmark, katastrofala freden för Danmark, den är att man inför ju envälde med motivet att vi måste ha en stark ledning, jag måste ha makten för att kunna rädda Danmark. Och därför är det lite lustigt att han startar kriget också, därför att han har en ambition att... Det här är ju alltså ett rike där man inte har egentligen en ständerförsamling, en riksdag som vi brukar kalla den för i Sverige. Utan bönderna är oerhört försvagade. I Danmark är det så att ungefär bara 6% av bönderna har självägande. Så det betyder att de inte är något politiskt subjekt, som man säger, något politiskt aktör. Utan man kan säga att politiken i Danmark avgörs av adelståndet, aristokratin i rådet och kungen. Så det är adeln och kungen som står mot varandra. Adeln har stora landegendomar och äger mycket, mycket stor del av helt enkelt Danmarks yta. Och tillgångar därmed. Därför att så att säga, möjligheten att ta in skatt och jorden var ju lika med förmögenhet och resurser. I Sverige, helt annan bild. Jag får bara säga det. Där har vi istället så att 60% av jorden ägs av självägande bönder. Bönderna är mer ett politiskt subjekt, en aktör i den svenska riksdagen. Och där adeln visserligen är väldigt stark och mäktig, men har inte riktigt samma ställning. Och där kungen också kan liera sig med bönderna mot adeln. Så att i Danmark här nu så vill Fredrik den tredje visa sig, om man nu får uttrycka sig så, lite på styva linan, visa att han kan slå Sverige i ett krig och också vinna mera makt. Och i Europa nu då, för att avsluta den här föreläsningen, jag ser att du njuter Peter, är ju att vi är på väg i Europa mot envälde. Det är ju en trend. Det här är ju sedan Ludvig den 14 och solkungen och absolutismen. Så det här ligger ju någonting lite intressant. Och i Sverige kom ju enväldet också 1608 med Karl den 11, den som ju efterträdde sen Karl den 10. Så Fredrik den 3 har nu en ambition här. Och ger sig ju in i det här kriget på ett sätt som ju är väldigt egentligen chansstartars kommer att visa sig och äventyrligt och inte så väl egentligen förberett.
Ja, det är skitspännande. Ska vi bara hugga tag i själva händelseförloppet? Ja. Så Karl den 10, han är på väg in mot i det här området runt Bremen.
Ja.
Och rensar upp det tillsammans med Carl Gustav Wrangel egentligen, som är hans parhäst till stor del.
Radarpar.
Jag vet inte om Erik Dahlberg är med i det här läget
och Erik
också.
Erik Dahlberg, men, ja. Precis.
Ja, precis. Det är väl den här triaden av personer som, ja, det finns ju fler förstås, men det är de tre som är kanske de mest omtalade som har stort inflytande på vad som händer här i alla fall. Men danskarna inleder ju med att försöka göra vissa upprensnings vad ska man säga, operationer runt i Bremenområdet här. Men Carl Gustav Wrangel då delas upp och tar med sig en grupp och sen så rensar de upp här och det går ganska bra. Jag vet inte, danskarna var inte förberedda på det här kriget överhuvudtaget. Och det är ju lite märkligt då att de å ena sidan, de startar ju det här kriget men tycks inte alls vara förberedda på att faktiskt driva det. Och då kan man ju fråga sig varför de inte gick ganska hårt ut i Skåne, Blekinge och alltså att man till exempel tog Kalmar eller någonting annat. Det gick upp med Jönköping, tycker jag är ganska märkligt här. För att de lämnar ju i princip Jylland helt fritt för Karl den 10 och hans trupper som går upp och egentligen börjar belägra Fredriksodde.
Mm. Och Fredriksodde ligger ju där på den plats där vi idag, staden heter ju Fredrikia idag. Men jag skulle vilja lägga till några saker här. Du är ju inne på något som är spännande här. Du ställer frågan, var danskarna inte förberedda? Nej, det kan man då säga att de egentligen var. Den svenska krigsmakten var ju välövad. Det kan vi resonera lite kring det där, att man kanske överdriver den där erfarenheten. Men svenskarna har ju en armé som på pappret är mindre, men som är välövad. Den består av värvade trupper från Sverige med väldigt mycket... utskrivna trupper i Sverige. Utskrivna trupper ur bondegrupperingen. Och sen då värvade trupper, men som är välövade och som är använda i krig och prövade i krig. Danmark har egentligen en helt ny armé. Nyutskrivet folk som har svårt att stampa fram också. Det är just därför av det här skälet att adelsmännen har liksom tvingats här att släppa ifrån sig sina bönder till armén. Man sätter upp ett lantvärn som blir ganska stort så småningom. Och sen värvar man då trupper. Och de legoknäckare är ju alltid lite bekymmersamma, därför att de kan ju ofta byta sida, så var det ju vid den här tiden man bytte lätt sida, och det händer också. Det är ganska så att många av de här inledande striderna som du beskriver nere i Bremen här är faktiskt en del av de danska trupperna som byter sida tidigt i det här kriget, så att man är ju märkligt nog oförberedd. Det man har i Danmark är en väl fungerande flotta, välutrustad flotta, och den kommer ju att vara betydelsefull, därför att man kommer ju rädda sig så småningom här genom att man ju lyckats hålla den svenska flottan stången.
Får jag dra i den här skepticismbromsen?
Ja, dra den.
Ja, jag drar den nu på en gång. Och det här om hur väl erfarna och vältränade de svenska soldaterna var, det är ju någonting som återkommer i precis all litteratur. Så fort man plockar upp någonting om det här kriget så står det ju var den svenska armén, de var fostrade och de var hårdnackade. Och liksom. Men hur mycket myt är det då? Det undrar jag. Alltså, det är klart att det här med moral spelar ju förstås roll, va? Och erfarenhet, och det spelar roll. Men vad grundas i den där idén om? Alltså, är det verkligen, det pratas ju en hel del om här initiativ också, att Karl den 10 var duktig på att ta initiativ just i det här fallet. Att han var liksom snabbare och han som egentligen bestämde krigets förlopp och överraskade. Liksom, hur stor roll spelar egentligen de här erfarenheterna? Jag tänker att historien borde väl ändå ha visat att den här moralen kan vara ganska flyktig oavsett hur fast erfarna soldaterna är. Eller?
Ja, men det är alldeles rätt. Alltså,
för mig framstår det lite som någonting man... Alltså, man försöker hitta olika skäl till varför det gick bra för Karl den 10 och så hugger man tag i det här ganska flyktiga och mjuka argumentet om att soldaterna var erfarna.
Ja, du tycker att det du tycker, ja, jag förstår precis, och du tycker att det är liksom lite flummigt och ja, de var så, men det finns en substans i det, och jag kan tycka så här att vi skulle kunna, om jag nu så att jag företräder mer en linje där jag liksom vill lyfta fram att de svenska trupperna var erfarna utan att nu hänge mig åt någon sån här heroiserelse, och du är kanske lite mer skeptisk, så kan vi mötas halv förstärks, tänkte jag lite här. Och då kan man tänka sig så här, att man kan se det på så sätt att de svenska trupperna hade en väl fungerande taktik som man har med sig från 30-åriga kriget. Nämligen att man anfaller på ett väldigt effektivt sätt. Man använder det man brukar säga eld och rörelse, som är ju ännu idag faktiskt stridstekniskt de liksom grundläggande fundamenten.
Alltså, eld och rörelse, du har aldrig nämnt det förut.
Rörelser. Ja. Jag vet att det kommer som en chock för dig, Peter. Men eld och rörelse, nämligen att man ju rör sig och ger eld. Och så fungerar det ju än idag. Och konkret gick det till på det sättet att man i den svenska armén ställde upp med musketörer på flyglarna och pikinerar i mitten. De här musketörerna ställde upp i tre led, gav eld. Och när de var tvungna att ladda om, för det tog en stund med luntlåsmusköter, det var en ganska omständig process, ja, då anföll man med pikarna, rörelsen. Eld och rörelse. Hela tiden tryck på fiende. När man sköt och fick ett övertag, för man fick ju övertag genom att ge eld, bly i luften som det heter, tryckte ner fienden, är ju ett sånt där uttryck man använder bland militärt, då anföll man med pikarna. Så att man hade
med kavalleriet på sidan.
Ja,
då,
sen har man kavalleriet. Ja, precis. Klassiskt infanteri till mitten, kavalleri på sidan. Kavalleriet hade också en stridsteknik i den svenska armén som var mer offensiv och mer effektiv. Man pratade vid den här tiden om karankoll, att man red fram, avfyrade sina pistoler och så red man tillbaks. Oerhört ineffektivt. Oerhört ineffektivt. Nästan parodiskt. Man nådde egentligen inte stor effekt överhuvudtaget. I den svenska armén hade man infört chocken med blanka vapen, som det heter. Det vill säga helt enkelt ett frontalt anfall med blanka vapen, vilket ju hade en helt annan effekt på motståndarna. Och här kanske vi hittar lite förklaringen. Men att den svenska armén var välutbildade, hade testats på slagfälten under årtionden och kunde anfalla och använda de här fundamenten, eld och rörelse. Och så ska vi lägga till artilleri dessutom, som understödjer de här anfallen, både kavalleriets anfall och infanteriets anfall. Den danska armén på ett helt annat sätt, dåligt övad, inte insatt i den offensiva taktiken. Och det märkliga här är ju att Danmark, som ju till synes har mer resurser egentligen ekonomiskt, är mycket sämre på att föra krig än Sverige. Och Sverige, som egentligen har sämre resurser, lyckas mycket bättre. Och förklaringen där då, som jag vill komma med då, den är ju att Sverige var mer övad, var bättre på att föra krig helt enkelt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här kavalleriet ska ju spela en stor roll här vid Fredriksodde också, när vi kommer in i oktober 1657. Och det är, jag vet inte, för egen del tycker jag att det är väl egentligen här det avgörs, va? Eller det är lite olika faktorer då. Nu, ett problem är ju att den svenska flottan faktiskt får stryk och hamnar och kan inte komma loss. För annars var ju tanken då, och det var ju redan under diskussionen under Torstenssons krig, att man skulle kunna föra över trupper från Jylland till Fyn och
sen
föra vidare till Själland. Ja. Ja, det är det liksom var det övergripande målet här nu. Men det stötte man ju på patrull då genom att man mötte den danska flottan och det gick inte särskilt bra. Så då blev ju Fredrik Sodde intressant i det att det är ju där man har liksom nyckeln till Själland egentligen. Och nu råkar det ju vara så att det blir en väldigt kall vinter. Och egentligen är det här, allt det här är ju bara flax. För hade det varit så att det hade varit en mild vinter så hade nog det här kriget kanske stannat vid Fredrik Sodde. Jag vet inte, ska vi dra liksom belägringen? Jag tycker Fredrik Sodde är intressant för den är alldeles ny fästning ja, egentligen.
Bastionfästning.
Den är bara knappt ett decennium gammal va? Så att den är ju oerhört modern. Och en typisk sån här bastioner, så taggformade bastioner då, som i en slags halvcirkel. En liten udde där och sen har man med vallgravar och så vidare. Va? Och ska man försöka ta den här? Och det är ju, borde egentligen inte vara så lätt. Men då har man då lämnat en liten del och byggt upp palisader, träpalisader längs med vattenkanten. Ja,
precis, längst ut på vattensidan så att säga. Ja. Där har man ju då på ena kanten, det är ju egentligen, vad blir det, sydväst egentligen då, eller söderut.
Ja, precis.
Så har man någon sorts halvbastion där. Och sen har man byggt, får man säga så, någon nästan, kanske lite fel, patetisk träpalisad med träpålar ute i vattnet där. Väldigt.
Ja, det är så obegripligt varför man lämnar den här. Men det kanske är någonting vi säger nu i retrospekt, va? För det man gör då på svensk sida, det är att man skickar fram ett antal timmermän då som börjar hugga ner det här under dansk eld. Och sen så lyckas man ta sig in med just kavalleriet. Och visst är det Erik Dahlberg. Vi diskuterar innan. Erik Dahlberg är bland annat med där. Och det är väl Gustav Wrangel också.
Och Erik Dahlberg lär ju vara en av de första som tar sig igenom den här palisaden. Då kan man väl säga det, att man hade ju belägrat den här fästningen under ganska lång tid. Det går ju flera månader. Och det pågår ju då någon sorts belägringskrigföring där svenskarna bygger vallgrav och försöker skjuta på fästningen, hålla ner fästningen, svälta ut. Men till slut bestämmer man sig för en stormning, att storma fästningen. Danskarna har gjort misstag, det kan vi lägga till. Man flyttar bort framförallt kavalleriförband från den här fästningen. Så att till slut så är ju garnisonen här nere på mellan 3-4 tusen man ungefär, väldigt underlägsen från att från början egentligen varit helt överrätt lika stor som den svenska garnisonen. Och sen gör man ju det här som du säger, märkliga misstag. Eller skulle man kunna säga att det var bra underrättelsetjänst från svensk sida, därom tvistar ju det lärde kan man säga. Och Erik Dahlberg som man ju ofta faller tillbaks på just källmässigt här har ju skrivit en dagbok många, många, många år efter de här händelserna och den är väl lätt heroiserad. Så att man misstänker ju här lite att han uppgradera sin egen roll i de här händelserna. Men faktum är att man intar ju den här fästningen som du säger relativt, får man uttrycka sig så, lätt och har ganska små förluster. De räknas ju några hundra.
Ja, jag vet inte, man pratar om nästan runt 100 döda soldater medan på dansk sida då 1500 upp till 2500. Det är väl något kavalleriregiment där på dansk sida med typ 500 man som blir fullkomligt massakrerat också. Alltså, men jag vet inte, det är det där med siffror alltså. Och speciellt med tanke på vilka källor vi har här så tycker jag det känns lite väl, en liten fin liksom, skönskrivning att säga att det var bara 100 svenska soldater som stupade i den här belägringen. Lite svårt att se det faktiskt.
Ja, jag också. Man kan väl säga också att vad är det för arméer vi pratar om här? Vi pratar om alltså en svensk och dansk armé som ungefär är kring, det är 10 000 man vi pratar om. Den svenska armén var till och med lite mindre inledningsvis. Och danskarna har dessutom trupper i Sverige och Sverige har trupper i Sverige som bedriver krigföring då, som vi har pratat om både i Halland och i, du var ju inne på det, Blekinge och även i Jämtland. Men, och faktiskt en del norska trupper. Men de här arméerna som står mot varandra här nu på danskt centralterritorium man kan uttrycka sig så, de är inte så stora sammanlagt då. Men sen tar man Fredrikshodde, den faller. Och sen som du säger så är ju tanken att flottan ska föra armén till Själland, man ska belägra Köpenhamn och så ska dansken ge sig. Det är planen. Flottan går inte att använda, men så blir det kallt. Det blir riktigt, riktigt kallt. Och det här händer ju inte så ofta i Östersjön. Det är ju få gånger egentligen på 100 år som man kan liksom gå över Finska viken, eller delar av de mindre delarna av Finska viken och mellan de här då lilla och stora bält. Lilla Bält är ju det första anhalten då, där man då liksom ska ta sig över först då till Fyn. Och sen ska man ta sig då från Fyn över till Själland och det är ju via Lolland. Man kan titta på en karta sen.
Ja, det är precis. Det är flera isövergångar här. Det är det över till Fyn och sen är det till Langeland och från Langeland till Lolland och sen från Lolland till, vad heter den här sista ön? Falster och sen vidare till Själland.
Och då har man ju tur här och isen blir tillräckligt stark och Dahlberg spelar ju en roll då framförallt egentligen i det senare skedet när man går över stora bält då från då Fyn via Langeland till Lolland som du säger. Men även det här, och i det första tillfället när man passerar Lilla Bält då, det är alltså söder om Frederikshode, där är man ju faktiskt tvungen att möta dansk trupp som står på stranden. Och det komplicerar ju det här, så det betyder att man måste ju på något sätt gruppera ute på isen och anfalla över isen, vilket ju komplicerar den övergången. Och där har man ju faktiskt en olycka på slutet av den övergången, nämligen att det är ett antal tyskfärvade skvadroner som ju faktiskt faller ner i vakar och försvinner. Det är ju ganska dramatiskt. Så på något sätt ska jag tycka att den första övergången är ju mera spektakulär, för den görs ju egentligen i strid. Den görs i strid utan att ta alla detaljer här.
Det finns ju en, jag funderar på om det är någon som har försökt dyka efter kungens släde.
Ja, den går ju i kvar där, ja.
Ja, för det är en ganska spännande episod som var väldigt omskriven också då, att i något skede här nu så är han, kungen sitter i sin släde då som är driven av ett spann och att han kliver av denna och hoppar på en häst i något skede, men bara strax därefter så går släden ner i en vak då, så hela spannet och ett antal soldater också sjunker ner och dör. Jag vet inte, det är snyggt, men jag funderar på om det är någon som har försökt dyka upp den där släden. Det skulle vara häftigt om de lyckas dra upp den någon gång. Men det tycks ju ha varit väldigt dramatiskt och danskarna använder ju också den här som en slags taktik och försöker liksom såga upp vakar och de försöker skjuta sönder isen framför soldaterna. Och man ska väl också komma ihåg då att det finns ju ett antal bilder här, målningar så som ska föreviga den här övergången. Och där får man det framstå som att soldaterna vandrar liksom i täta kolonner så här i fyrkantsformation över isen, och så var det absolut inte, utan man hade en väldigt liksom en strategi här att försöka fördela ut soldaterna, och det här var ju också ett problem, precis som du säger, ett problem att hantera eftersom man också mötte fientlig trupp på andra sidan, så å ena sidan måste du gå i väldigt spridd formation över isen för att isen inte ska brista, men sen i ett väldigt känsligt läge måste man samtidigt formera sig igen för att då kunna göra liksom framstötar mot den här fienden. Så det är ju, jag håller helt med dig att det är ju Lilla Bält som kanske är mest intressant. Och här måste man också göra någon slags taktik här. Att man måste gå och ta en liten vik här då, och inte gå den vanliga vägen som man först har tänkt sig. Utan man måste göra liksom en omsvepning och hålla sig ute på isen tills man har fått fäste på den norra sidan av den här viken. Alltså det är en oerhört... Vilket vågspel! Och man får man ju komma ihåg här nu då att... Det är ju inte över, även om de lyckas ju ta sig in på Fyn här nu då. Men det som kan hända, det är ju att man blir fast
jo,
där.
Och om isen går upp, töväder.
Det är otroligt, ja. Och det är ett otroligt vågspel egentligen. Allting kan falla med detta. Mm. Han hade kunnat stanna vid Frederikshode och kanske, jag vet inte vad man hade kunnat göra därifrån.
Skrivit en fred på något sätt, eller?
Mm. Ja, precis. För det var ju en stor vinst i sig, va? Och mycket av det här, slaget hänger ju egentligen på Frederikshode. Men sitter man där på Fyn nu. Så att frågan är, vad ska man göra sen? Mm. Tänk om de hade blivit fasta. Hela den svenska armén sitter fast på Fyn. Och kan inte ta sig loss. Kan inte försörja sig. Svenska flottan kan inte komma till undsättning eller någonting.
Så 29 januari tar man sig över Lilla Bält. Och sen är det dags för Storbälten. Och då menar man ju här nu då att det är Dahlberg som är väldigt betydelsefull. Då. Därför att han stöttar ju, eller... kan man väl säga, övertyga kungen om att isen kommer hålla, han är ute och rekar och rekonstruerar. Och de har ju till och med ett sånt här konferens, kan man väl säga, bland med Wrangel. Och där är ju Dahlberg med, och där är ju Wrangel skeptisk och negativt. Han har ju ett annat alternativ, han vill gå lite längre norrut faktiskt över isen. Och han är emot beslutet att överhuvudtaget gå över. Han är orolig för det här, men att Dahlberg då står fast. Och där har vi åter hans dagbok, ska vi tro på hans betydelse. Men beslutet fattas. Sen går ju egentligen den svenska armén över Stora Bält och i två omgångar enligt två lite olika rutter i början på februari. Man har lite hjälp av att danskarna ju retirerar före de svenska trupperna. Så man ser ju viss mån att isen håller, och man skickar naturligtvis ut patruller för att testa isen och såna här saker. Men man kan inte komma ifrån, jag måste säga att vi upprepar oss nu hela tiden. Det är verkligen fascinerande. Och plötsligt så står den svenska armén på Själland. Och det, då är ju verkligen danskarna i trångmål här och Fredrik den tredje.
Det har ju beskrivits lite grann som att det är någon slags panik som råder egentligen i Danmark i det här skedet, att man har retirerat hela vägen. Och återigen så finns det ju flera argument till varför, och bland annat så säger man att danskarna har väldigt dåliga underrättelser och en väldigt vag uppfattning om var den svenska armén faktiskt befann sig. Och att man för svenskarna då, under den här svenska armén, lyckades på ett väldigt skickligt sätt fånga upp alla kurier och allt informationsflöde som egentligen gick till Köpenhamn då, lyckades man stoppa upp, vilket gjorde att danskarna egentligen ingen aning. Så kungen Fredrik den tredje alltså i Köpenhamn vet inte att Karl X står på Själland med hela sin svenska armé igen.
Först han gör det, så att säga.
Det tar ett tag innan han inser vilket läge man befinner sig. Och det är då man börjar skicka fram ett antal försök att medla.
Och det hela utmynnar ju här, det är slut att danskarna ju kryper till förhandlingsbordet. Och Karl X, han accepterar ju så småningom, han har ju väldigt ambitioner med den här freden, vi har varit inne på det, att han vill utplåda Danmark som stat och sådana saker. Men där kommer ju stormakterna in och helt enkelt, får man väl uttrycka, lugna ner den eller säger, förklara för den svenska förhandlingsdeklarationen och Karl X att det inte är realistiskt, du kan så att säga glömma att gå så långt som du har tänkt. Men den fred som skrivs är ju ändå klassisk, det är ju freden i Roskilde som ju ger Sverige Halland, tidigare på 30 år, nu för alltid så att säga. Halland, Skåne, Blekinge. Vad mer får man?
Bohuslän,
Trondheims län, hörru. Och Bornholm och Gotland och Ösel har man sen tidigare. Och det här är ju att är bara konstaterat. Det är Sveriges mest framgångsrika fred och det kanske är det mest katastrofala i dansk historia. Och här skulle jag faktiskt vilja påkalla lyssnarnas minne nu här, ni som har lyssnat på vårt program De Schlesiska krisen. Att 1864 och de händelserna när man förlorar de tyska provinserna till Preussen och Österrike, det brukar framställas då som en av de här katastroferna i dansk historia. Här har vi ju den andra, 1658, Roskildefreden. Som ju i Danmark...
Holstein Gottorp är också involverad i den här freden.
Ja, vi vill säga faktiskt, jag ska inte säga att vi har glömt bort, men vi har inte pratat om att ju Sverige har ju en allierad i södra delarna, nämligen hertigarna Holstein Gottorp.
Ja, det är hans svärfar. Han har ju gift sig med en prinsessa från Holstein Gottorp.
Så Sverige har ju en allierad i det veka livet egentligen på den danska staten. Och det har vi glömt bort att prata om egentligen så mycket här. Eller vi rationaliserar bort det. Det är viktigt att han är med. Och han får ju områden här också i den här freden.
Precis, fast är det inte så att han egentligen lämnas därhän, va? Alltså att Karl X hänvisar till att det här kan vi lösa i framtiden kris. Alltså man lämnar.
Får områden, men han får ju en konsoliderad ställning, skulle man kunna uttrycka det. Och vi behöver inte gå in på detaljer. Det stora viktiga är ju de här Skånelandskapen, att Sverige vinner dem. Och spännande här är ju att sen är ju inte egentligen den här frågan ur Karl X:s perspektiv. Han är inte riktigt nöjd med det här ändå. Det kan man ju tycka lite märkligt just av de här skälen. Han får ju plocka hem sin krigsmakt så småningom. Men fattar sen beslutet då att inleda det här andra danska kriget. Om vi ska övergå till det. Kommande året. Och där man ju gör ett försök då man överför en armé då igen på sommaren. 1658. Och så gör man då ett försök att storma Köpenhamn, som blir misslyckat. Den 11 februari så gör man ett försök att storma Köpenhamn. Och jag vet inte riktigt, det är klart att det här är intressant och betydelsefull stormning. Och några av lyssnarna får ju gärna vara oeniga med oss och tycka att vi borde ha lagt krut på den där stormningen istället. Men den är i någon mening lite mera, får man säga, traditionell. Mm. Vad säger du om det?
Ja, men jag ska säga så här, att det som är... Om man nu betraktar det här som två olika krig, va? Då blir Karl X:s krig väldigt framgångsrikt.
Att det är alltså, det första.
Om man bara tittar på det första. Om man liksom avgränsar det till en egen episod så kan man få det framstå som otroligt vilken djärv krigarkung han är. Som tar de här vansinniga besluten och spelar, lägger allt på ett kort egentligen. Han kunde bli fast på fyn, men han lyckas ta sig vidare och sluta den här fantastiska freden ur svensk synpunkt. Va? Men... allt det här förlorar han ju egentligen också under andra danska kriget. Mm. Det går ju inte någon bra, utan det här är ju precis på kulmen. Och förlusterna påbörjas ju med den här stormningen av Köpenhamn, och sen så förlorar man ju Jylland. Men ja, det blir då, återigen en belägring av Fredrik Odde, där svenskarna får fly därifrån. En av de största svenska förlusterna egentligen under den här perioden. Någon som förlorar massvis av soldater. Men det, om man avgränsar det till ett annat krig så att säga, så framstår ju som tåget över Bält som än mer dramatiskt och spännande. Så jag tycker det är egentligen mer rättvist att se det här som en helhet. Alltså både samla ihop de här två krigen till en helhet. För det är ju också så att freden i Köpenhamn, va?
1660, i maj 1660.
Men det är ju den som egentligen konsoliderar Roskilde-freden. Det är ju den som egentligen bestämmer vilka ramar den ska faktiskt ha. Och det är ju där som Frankrike, eller förlåt, Nederländerna och Storbritannien går in med hela handen och säger att nu får det vara nog med det här. Ni får varsin sida av Öresund. Och det är de som egentligen avgör den här frågan. Så det är egentligen där det mest avgörande sker. Va? Och det tycker jag och det säger ju någonting också om historieskrivning om Karl X och liksom hur man har velat upphöja den här. Som är också otroligt dramatiskt från dansk syn. Alltså de här jubileumsåren man har haft, de har firat den här Roskilde-freden, och det har ju varit ganska känsliga politiskt fortfarande, för att Karl X behöver ju inte gärna från dansk tiden framstår ju inte han som någon stor skandinavist som ville liksom förena Skandinavien, utan han framstår ju som en ganska blodtörstig kolonisatör egentligen, som delvis orättfärdigt tog ett av de mest danskaste av områdena i Skåne.
Ja, och jag ska väl fylla på några saker. Att den här sommaren 1658, när man då inleder belägringen i Köpenhamn, då bygger man ju till och med ett stort fältläge i Karlstad utanför Köpenhamn. Det blir som en liten stad där den här svenska belägringsarmén finns. Och precis som du säger, att när belägringen sen så småningom går åt fanders i februari 1659, och sen så småningom så kommer ju de här svenska trupperna att lida välja förluster, bli tillfångatagna en stor del av dem. Men sen framtvingar man ju en fred, som du säger. Och det kan man ju nämna, tycker jag, att Karl X, ett skäl till att freden ju tas där så småningom i maj 1606, freden i Köpenhamn. Och det enda skillnaden blir ju, som du säger, att Trondheims län lämnas tillbaka till danskarna och Bornholm lämnas tillbaka till danskarna. Och sen har man en del skrivningar om olika saker, hur man ska förhålla sig till varandra, om Öresund och tull. Och där är ju de här stormakterna med och vill påverka, för de vill ju ha öppet genom Öresund. Men också just det där att Karl X ju dör. Det är viktigt här, tycker jag. Att han dör plötsligt då i någonting som är en lunginflammation, som ju egentligen blir ganska allvarligt så småningom, och så småningom dödshotande. Och han dör i februari 1606, och det kan man ju fundera lite på, precis som du säger. Jag håller med dig att det är så att säga, inom citationstecken, historieskrivning smart att dela upp det här. Då får man den stora succékriget, och sen får man det där som man inte behöver prata så mycket om. Pratar man om det här ihop, precis, så är det egentligen en ganska tragisk historia. Han dör ju
till slut. Ja, då framstår han inte som så himmel väldigt liksom, smart och strategiskt, utan snarare lite som en megaloman som bara hade någon idé om att han skulle förgöra hela danska riket. Ja. Vilket var en helt befängd idé från alla andra, från hela Europas synpunkt. Det vill vi givetvis inte ha någon, liksom, någon svensk stormakt
som kom. Men han har ju en vision om Östersjön som ett Mare Nostrum, alltså ett svenskt innanhav. Och sen ska man komma ihåg, du sa Frankrike här, nämnde du, så sa nej, sa du, så står du sjömakterna. Ja. Men det är så att, det är precis som du sett, stormakterna ute i Europa vill inte ha det här, och inte ens Frankrike, som ju traditionellt har varit en svensk allierad, vill inte ha det här heller. Och vi har också en tysk stat som Brandenburg, som finns med här med en stark koppling till Storbritannien sen så småningom, de vill inte heller ha det här. Sen har vi den habsburgske kejsaren, vill inte ha det här. Polen vill inte ha det här. Ryssland vill inte ha det här. Och så vidare och så vidare. Så att det är ju klart att det här var utsiktslöst. Och så den där då slutsatsen som vi alltid kan dra. Att vårt svenska rike, att vi är alltid beroende av de här stormakternas alltså inverkan på oss.
Det finns en annan del av det här som jag också tycker som vi kan säga någonting om. Så det är också ett återkommande tema i den här podden, det här med logistik och soldater och så vidare. Man kan ju fundera då på, alltså ett av problemen som en sak som ingår i Roskildefreden är ju också att kungen ska få ha kvar sina soldater på Själland, att de ska bli försörjda fram till maj. Så därifrån ska han sen ta. Och det är ju då, jag vet att vi inledde det här samtalet, men han skriver ju ett brev här där han, jag vet inte till vem, men han ojar sig över att han inte vet vad han ska göra med soldaterna. För att han kan inte inte skicka dem till Polen, som annars hade varit den naturliga liksom slutpunkten, för att det är så jävla krigshärjat och det är så uttömt av alla resurser det här området. Och hela centrala Europa är ju fortfarande drabbat sedan 30-åriga kriget och så vidare. Så beslutet, han försöker liksom hitta orsaker till att behålla de här soldaterna på dansk mark, och det i sig driver ju fram den här konflikten igen då, för att den danska kungen blir väldigt irriterad givetvis på att de här soldaterna är ju bara en enorm kostnad då, som utarmar landet. Och kungen vill inte föra hem dem, för då måste han nu antingen upplösa armén eller försörja dem själv. Så det finns ju något väldigt intressant här som man ska fundera på också. Bara det faktum att logistikproblemet i sig driver ju det här kriget vidare. Kungen Karl X Gustav, han är ju kung i bara 6 år, varav 5 av dessa är han ständig liksom krigförande. Och det är ju en av orsakerna till det är ju just det här, att det bara, har man en armé så måste man försörja den också. Ja. Så det är ju en...
Ja, förlåt, och också på så att säga fiendens territorium. Han vill ju absolut inte ta hem de här. Utan han försöker ju hålla de här liksom i de tyska provinserna. De blir ju kvar långt in på hösten, en del förband och sådär. Så jag håller med dig fullständigt. Och att man kan ju också tänka så här att Karl X, vad har han för tankar och politiskt... verktygslåda, om man uttrycker sig så. Ja, men det verkar som att kriget är det verksamma instrumentet som han, och han är van att använda det, kanske väl lättvindigt. Och, så att jag tror att det finns ett verkligt värde i att se att det här kriget sen, det här andra danska kriget som sen ju blir misslyckat för svensk, det sätts igång därför att man inte vet vad man ska göra av trupperna. Jag tycker att en annan sak som man skulle kunna lyfta fram som någon sorts egentligen slutvinjett på hela det här dramat, det är ju att här egentligen avslutas ju den offensiva fasen av den svenska stormaktsexpansionen som jag inletts under andra hälften av 1500-talet. Den har sitt slutsteg här. Här är det slut egentligen den svenska expansionen 1606. Det här är Sverige som störst mellan 1658 och 1660 rent territoriellt. Sen går ju Sverige in mera i en konsoliderings- och defensiv försvarsfas, som man uttrycker den så, som ju sen kulminerar i stora nordiska kriget och Karl XII:s försök att försvara det här stormaktsimperiet. Så att jag tycker ju att det här vi har pratat om idag också har sin plats i den här stor helheten. Här egentligen kulminerar ju den svenska stormakten territoriellt med ett misslyckat krig, skulle man kunna säga.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ska vi säga någonting om Skånelandskapen här också? Jag tycker att det kan vara värt att säga någonting. Så att vi får det är lite anakronistiskt att tänka att Skåne blev svenskt och så. Om man tänker att det var en helt oproblematisk process. Det var det inte heller. Utan det här är ju faktiskt en väldigt känslig period egentligen i Sveriges historia. Och det är som en konsekvens av de här krigen också. Det var ju att, dels hade man mycket problem med snapphanar då, med mycket irreguljär krigföring som skedde under området en lång period därefter. Men det är ju också så att man inför någon slags försvenskningspolitik här nu i Skånelandskapen. Och man till exempel försöker isolera skåningarna från Danmark genom att förbjuda handel över till Köpenhamn. Och en intressant parentes är ju också att man bildar Lunds universitet 1668. Och det är ju ett sätt, det är ju en del i det här att man förbjuder faktiskt svenska eller skånska adelsmän och deras söner.
Ja,
de får inte åka över och utbilda sig i Danmark, utan man låser den möjligheten, och så bildar man ett svenskt universitet istället i Lunds universitet då. Så det är ju en del av det. Och det är ju liksom, jag vet inte, jag tycker att det är spännande att tänka på att vi tar det så för givet att skånelandskapen skulle vara en svensk, liksom, en oerhört svenskt över dem, så att säga. Men det var inte så länge sedan som de tillhörde ett helt annat land faktiskt. Och jag menar, vad man funderar på, skulle du kunna, för det är ju politiskt kontroversiellt egentligen, så fort man upphöjer Karl den tionde och hur han sätter någon Sveriges naturliga gränser, så måste man ju samtidigt konstatera och liksom håna, eller inte, man hånar ju inte, men det blir ju någon slags pik i sidan till Danmark också, att det var då de förlorade på något vis.
Man kan ju säga att så här, att Sverige skaffas ju provinser under stormaktstiden. Vi debuterar ju väldigt sent som sån där konglomeratstat. Danmark hade ju varit det länge. De hade haft olika provinser, det vill säga områden som hade olika relation till kungamakten i Köpenhamn jämfört med de här kärnområdena. Sverige bestod ju egentligen bara av Sverige och det som vi idag kallar för Finland. Det var ju kärnområden, samma lagstiftning, man skickade representanter till riksdagen. Så plötsligt börjar man skaffa sig provinser, och det gör vi ganska sent egentligen. Vi debuterar sent, som jag sa. Vi skaffar i Livland, i Tyskland och så vidare. Och de här skånelandskapen som ju var delar av det danska riket, det är precis som du säger. Det är jätteintressant. De inkorporeras direkt och blir fullvärdiga delar av kärn-Sverige, det kärnriket. De blir inte provinser med någon annan lagstiftning eller någonting. Utan här gör man ju, som vi skulle säga idag, en kraftfull försvenskning. Inte nödvändigtvis med språket, för det har inte samma betydelse för det, identiteten vid den här tiden. Men just att man genomför en väldigt snabb försvenskning. Och det här gäller också i stor utsträckning då Jämtland och Härjedalen. Och där finns ju forskare och historiker som har tittat väldigt mycket på det här. Det är väldigt spännande processer. Men samtidigt är det också, särskilt när det gäller Jämtland och Härjedalen, så finns ju en sån här lång övergångsperiod där man har väldigt mycket kontakter över gränsen. Därför att gränserna är ju inte på det sätt som vi idag tänker oss att de var så hårt linjära, utan mer som flytande gränszoner. Men helt klart är det så att skånelandskap, och det kan man ju tänka sig att det hade också strategisk betydelse. Man ville ju naturligtvis försvenska de här områdena, och sen när man så småningom flyttar den svenska flottstationen då under 1680-talet till Karlskrona och bygger upp det som en strategiskt viktig plats, eller åtminstone operativt i Östersjön, ja, det blir ännu större betydelse. Men precis som du säger, försvenskning av skånelandskapen inleds direkt, och att de blir en fullt integrerad del av Sverige finns det, är väl värt att tycker jag upprepa.
Jag tänker på många ruiner som jag har sett under min barndom också, som egentligen härrör för den här perioden. Jag är född i Växjö. Det finns en liten fästning där utanför som är Kronobergs slott. Det är en typisk sån här befästning av gammalt slag som egentligen tappar sin funktion helt och hållet i och med att vi inkorporerar de här landskapen. Och likadant Sölvesborg som ligger strax söder om Sölvesborgs slott, som bara rivs efter den här perioden, så det finns ingen anledning egentligen att ha kvar dem. Det anses vara dansk fäste, och de byggdes upp under en tid då det här området var danskt, så liksom då fyllde de en annan funktion. Så det är mycket så här, ja, spännande, det förändras, det innebär ju väldigt stora förändringar för hela egentligen södra Sverige, och en slags omorientering också i vår självbild om vad som ska vara svenskt, med väldigt intressanta konsekvenser för Sveriges historia.
Jag tänkte bara lägga till Kristianopel till exempel, gränsfästning mellan då Småland och Blekinge till exempel, har ju inte någon betydelse längre. Sen skulle jag vilja slå ett slag här, kanske lite avslutningsvis här, att Fredericia, som vi nämnde, alltså Fredriks Odde, den finns ju kvar idag, och deras befästningssystem kring den staden är väldigt väl bevarat. Så att åker man till Danmark och är militärhistoriskt intresserad, då begår man tjänstefel om man inte besöker Fredericia, för det är en väldigt spännande stad som också har betydelse från de schlesiska kriserna, inte minst den första schlesiska krisen, då danska armén ju genomför en väldigt spektakulär utbrytning från Fredericia. Men det är kanske en annan historia, eller hur? Vad har vi framför oss? Vi ska prata om pacifism. Och det ska bli ett spännande avsnitt att diskutera pacifismens betydelse, vad det kan vara, och kanske hur du och jag ställer oss till pacifism. Det känns ju logiskt här.
Ja, men ska vi säga tack ska vi ha då?
Ja, tack ska vi ha. Sveriges, kan man säga, stormaktstid får sin fullbordan. Tack ska ni ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.